Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi påminner alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Och idag är ett lite speciellt avsnitt för idag har inte Josefin haft möjlighet att vara med. Så istället nu har jag tagit med mig Tim Hansson från HCM.
Hej, tack för att jag fick komma.
Jättekul
att vara med. Alltså, jag har lyssnat på din podd, eller eran podd, flera gånger innan och tycker det är kul att komma och vara med.
Ja, det blir jättekul att ha det här. För, vem är du?
Ja, jag har precis tagit min kandidatexamen från Handels Göteborg här. Och så nu pluggar jag en extra mikroteorikurs för att kunna läsa finansmaster sen. Och nu under min studieperiod så har jag varit med i HCM, Handels Capital Management. Mm. Som är kapitalförvaltningsbolag åt kårföreningar i princip.
På Handels. Göteborg.
Så vi förvaltar helt enkelt pengar åt alla bolagen inom kårens koncern.
Okej. Vad har ni för innehåll där då?
Vad för innehåll där? Det går rakt på sak.
Ja,
vi är lite olika. Det finns saker som SBB, Chemometec, Latour, massa olika.
Investor?
Investor har vi också. Ja. Det heter våra large cap.
Det snackade vi om förra avsnittet så det var därför jag...
Okej. Ja, vi har faktiskt varit... Vi var... Som en del av en resa i Stockholm så var vi på Investors huvudkontor.
Hur var det då?
Det var riktigt coolt faktiskt. De hade väldigt fint styrelse.
Ja, jag har hört att det var
väldigt fint bord. Och man var tvungen att ha en liten lapp så här, ett underlägg för att inte förstöra det fina bordet. Och styrelseklubban var rätt cool också.
Oh, jävla häftigt.
Ja, så det var nice.
Ja, men nice. Och du jobbar ju även på Finwire.
Jag jobbar även på Finwire som ekonomijournalist eller bolagssupporter. Mm. I princip så skriver om diverse olika bolag i omvärlden. Mest svenska bolag då i Norden såklart. Men vi har skrivit en del om Asien och Indien. Och vi försöker minska informationsasymmetri egentligen till framförallt svenska investerare. Då.
Men är det inriktat på småbolag eller är det allt möjligt? Liksom?
Ja, det är allt möjligt. Alltså, det är även vi skriver en bolag som inte ens är noterade. Liksom. Vi skriver om Northvolt exempelvis så att de får... Något nytt avtal om grävskopor, elektriska liksom. Eller det kan vara allt med himmel och jord. Liksom,
så allt länge med ekonomi.
Allt med ekonomi liksom, i princip.
Men du intervjuade ju Hemnets vd idag.
Ja, det var väldigt intressant faktiskt. De meddelade idag att de ska ju börsnotera sig här under andra kvartalet. Så jag hade ett litet snack där med Cecilia.
Vad intressant.
Ja, det var jätteintressant faktiskt.
När ska du när är det något datum du sagt den eller?
Jag läste inte, jag vet inte om det var det andra kvartalet tror det var.
Ja, men intressant.
Så det är kul, jag har ju även försökt med detta bostad liksom, så det är kul när det är någonting som man känner igen liksom.
Men
så det är väl jag i princip. Jag är ju med i UA också, men jag har precis gått med UA med dig.
Precis. Så jag är ordförande där, så ja, du är med.
Så det är väl så vi lärde känna varandra.
Precis.
Men vi har bara börjat på UA.
Ja.
Det finns ju inte rätt kvar att göra.
Ja, verkligen. Vi måste verkligen komma igång nu. Men ja, det är jättesvårt med pandemin och allt. Vi måste verkligen...
Ja, det är lite problematiskt kan man säga.
Men när jag släpper nu så får vi verkligen hitta på något roligt. Och göra något event.
Det tycker jag verkligen.
Verkligen. Men du investerar ju även privat. Inte bara i handels- och capital management.
Ja, exakt. Ja.
Och vad du kan berätta lite om din filosofi. För hur tänker du kring investeringar? Har du en bred portfölj med många olika bolag? Eller har du en koncentrerad portfölj med få bolag?
Ja... Innan hade jag lite fler bolag. Alltså innan var det tyckte jag det var kul och liksom, alltså jag liksom ser ett kul case och hoppar gärna rätt på det liksom. Men då var det liksom lite mindre positioner, men nu tycker jag det, jag har börjat koncentrera portföljen mer och mer. Så nu kanske jag har runt en 8-10 bolag och så har jag några kärninnehav liksom. Och visst, det kanske inte är optimalt ur en diversifieringssynpunkt, men samtidigt blir det så här att det finns ju vissa som säger så här att man kan ha färre ägg i sin korg om man vakar över korgen mer noggrant.
Ja,
liksom.
Man ska vaka över sin äggkorg.
Exakt, ja. Så det är väl lite det tillvägagångssättet som jag kör på. Liksom. Och sedan så kan man ju kolla, alltså det här med att diversifiera bort risk, alltså systematisk risk, det är ju en del av liksom, ekonomisk teori. Men det är också en avtagande nytta när du diversifierar med fler bolag. Liksom.
Runt 12 aktier börjar den avta ganska kraftigt.
Ja, exakt. Ja. Och ja, jag är ändå väldigt intresserad av aktier och ja, spenderar ju åtskilliga timmar.
Ja, du jobbar ju helt med liksom.
Varje vecka. Ja, exakt. Ja, det är ju minst 8 timmar per dag som jag tänker om börsen. Liksom.
Så jäkla roligt.
Ja, det är väldigt kul.
Fantastiskt
faktiskt.
Jobb.
Ja. Så jag känner att jag kan ha 8-10 bolag och sånt. Liksom.
Och jag är nöjd. Hur hittar du dessa bolag då?
Ja, det är lite olika. Alltså, det kan ju vara en sak som jag har börjat tycka om mycket i senaste. Det är ju Finanstwitter. Alltså. Det kan jag rekommendera i princip alla att gå in på Finanstwitter och kolla. Liksom. Det finns många som är väldigt duktiga där.
Ja, finns jättemycket
profil. Sen finns det ju en del som försöker håsa upp vissa bolag.
Ja, jag läste liksom, någonting lite, idag.
Lite fula något fiskar, liksom, så sätt. Så
anonyma konton.
Anonyma konton och så, man får vara lite försiktig såklart. Och sedan kan jag ryggar ju ingen på någons analys såklart. Liksom. Men det är ett bra ställe att hitta case. Annars kan man ju tycka även om att screena bolag. Du kan använda Capital IQ. Vi får exempelvis det gratis via skolan på Handels. Så det tycker jag är jättebra. Då kan man ju välja liksom, ja, men varför bolag vill ha. Alltså vill du ha höga bruttomarginaler? Vill du ha nettokassa i bolaget? Liksom, och så kan man... hitta olika. Sedan så kan man ju tänka, alltså något som man kan tänka som Peter Lynch pratade om. Han är välkända investerare på typ 80-talet. Liksom. Han snackar ju om hur man ska slå Wall Street. One Up on Wall Street är hans kända bok. Den tycker jag är jättebra. Jag rekommenderar den. Men han pratar om alltså den vardagliga personen kan ofta alltså plocka upp mönster och saker som händer i samhället egentligen bara av att vara observant. Alltså det kan vara när du går till i skolan så ser du att fan, det är mycket Skanska som bygger. Ja, Skanska bygger ju våran handelssektor. Liksom. Man kan se sådana, man ser att det är mycket byggkranar typ i Göteborg typ, liksom, där vi kommer ifrån. Jag kommer ifrån. Så det kan vara att plocka upp sådana liksom, eller om din syster kommer att prata om nya kollektionen av Bianca Ingrosso exempelvis. Så då kan man ju...
lyncha lite.
Ja, man lynchar lite, det är exakt det han gör, han lynchar liksom. Och sedan så, ja det vill
jag. Men jag tror verkligen, jag tror verkligen du sa någonting där. Till exempel, om man kollar på Match Group så har de ju Tinder, alltså, det är väldigt många som tindrar.
Ja, exakt, ja, det är ju en typisk grej liksom. Ja. Man ser att nu under pandemin, vad har hänt? Folk kan inte umgås så mycket. Ja, då har dating gått online till Tinder. Liksom. Det finns ingen annan konkurrent egentligen, alltså Bumble, men... Det är ingen som använder det. Det är sådana nätverkseffekter på Tinder och Match. Då. Så det är ett exempel på hur man kan lyncha.
Ja, jag håller med. Det är jätteintressant.
Ja, exakt. Ja. Så då, Men man kan även tänka, vad fan heter det, om det är bottom up eller top down, jag minns inte.
Top down, makro.
Ja, om du tänker makro, tänker jag en marknad, du ser att ESG, det är en sjukt stor trend liksom, som växer kraftigt. Hur kan man, liksom, vad för bolag kan gynnas av det?
Och kapital för att liksom in i ESG-fonder, och då måste de köpa,
ja, exakt, ja,
underliggande aktier.
Så det kan vara, det finns ju alltså vindkraftverk. Mm. Vem tillverkar vindbladen?
Mm.
Vad tillverkas vindbladen av? Liksom, det är ju stål exempelvis. Ja. Liksom sådana grejer.
Ja.
Ja, det är väl, det är några sätt man kan hitta case på. Ja,
intressant.
Eller allmänt bara observant. Mm. Alltså, våga och alltså, du ser någonting, ja, kolla upp det då.
Och så liksom, jag analyserar det.
Analysera det såklart. Ja. Det är klart man ska analysera. Ja. Det är jätteviktigt.
Verkligen. Men vad, om du får välja ett nyckeltal, man kollar inte på ett hela tiden nu, men nyckeltal. Om du får ta ett nyckeltal du verkligen gillar. Vad kollar du på när du kollar på ett bolag? Vilka nyckeltal är viktigast då? Man behöver inte välja ett.
Nej, men jag tycker ju om lönsam bolag såklart. Mm. Alltså, att ha en positiv EV/EBIT är oftast bra. Så då är det enterprise value genom earnings before interest and taxes.
Precis.
Och EBIT, till skillnad från ett nettoresultat då, som du får i ett PE, så är EBIT
lite längre upp på resultaträkningen.
Ja, liksom, det är rörelseresultatet. Mm. Det berättar bara för dig om hur rörelsen går liksom, oaktat kapitalstrukturen. Mm. Så den bryr sig inte om ifall ditt kapital är finansierat via antingen eget kapital eller då skulder. Som, och det hamnar ju sen då på interest i resultaträkningen.
Det blir en mer bättre jämförelse också med olika bolag när du slipper jämföra kapitalstrukturen också.
Exakt, ja. Exakt, ja. Så det är ju, i vissa branscher är det jätteviktigt, för då är olika, det finns olika kapitalstrukturer.
Något mer?
Ja, alltså det beror ju jättemycket på vilken typ av bolag det är. Mm. Alltså vilken bransch är det? Är det i skogsbransch får du kolla PB eller något sånt. Medan om det är ett snabbt växande mjukvarubolag för du kollar PS liksom. Mm. Men
kollar du mycket på ROE-tal och sånt där?
Lite dålig på det. Mm. Skulle kunna vara bättre, men de är jätteviktiga också. Det gäller ju att bolagen ska kunna avkasta på kapitalet med.
Netto skulle nettokassa då?
Ja, det kollar jag på. Det är klart. Det får du automatiskt i EV. Det kan ju ta upp också. Det är ju att till skillnad från PE då, som jämför bara priset mot earnings, så har ju EV, då kan du justera för hur mycket skulder du har.
Mm.
Så om du skulle bara köpa ut bolaget från börsen, då kommer du även få med nettokassan exempelvis, eller nettoskulder måste du betala mer för att betala.
Så den läggs in i värderingen där med,
ja, exakt,
istället för att ha PS, har du
exakt, EV. Ja. Så det är bra att kolla.
Ja, intressant.
Och inte bara kolla P liksom.
Nej, jag håller med verkligen. Det är missvisande. Verkligen, det kan bli manipulerat också med vinsten.
Mm, ja, exakt.
Med bokföringsgrejer och sånt där. Och cashflow kan man också kolla på liksom.
Cashflow också är jättebra. Det är viktigt att kolla på.
Mm. Ja, intressant. Men du har ju med lite case idag.
Ja, jag tänkte berätta lite case som jag tycker om personligen. Eller ja, casen, de flesta är ganska likadana.
Mm. Ja, jag har på sätt och vis.
Alltså jag tycker ju om bolag som är typ hackar och spadar. Det är ett klassiskt exempel.
Vad menar du med det då?
Hackar och spadar, då är det alltså ofta underleverantörer i en kraftigt växande bransch, eller det inte var kraftigt växande bransch, men en underleverantör som har flera olika kunder inom en viss bransch liksom.
Ja.
Så istället för att du slipper ta den här specifika bolagsrisken.
Du kan rida på själva vågen.
Man kan rida på själva vågen. Det kan jag också ta in i investeringsfilosofin, i att har du alltså med dig en marknadstrend som du har medvind, så är det ju mycket lättare att prestera.
Mm.
Alltså, det är klart det finns exempelvis Altria. Det är de producerade cigaretter, eller producerar fortfarande.
Mm.
Men de var en jättefin investering under typ 70-80-talet.
Och Warren Buffett var väl inne där också?
Och jag tror Warren Buffett var inne där också. Men de är ju negativ strukturell tillväxt liksom. Mm. Och det kan vara en bra investering, men du vet, du får ju så mycket gratis om du bara kan skjutas upp med marknaden liksom. Mm. Och det som är fördel också med hackar och spadar är ju att dels så växer du ju med kunderna. När de växer så växer ju även intäkten till dig. Men du kan ju även ta in nya kunder. Så då får du ju mer tillväxt på det sättet. Och sedan så du kan även öka priset mot befintliga kunder. Mm. Så du får ju egentligen tre sätt att växa liksom. Mm.
Ja, det har du rätt i faktiskt.
Så det är en väldigt fördel.
Mm.
Mm. Sen finns det ett som kallas Rails and Roads också. Mm. Som är också kul att typ visa Mastercard. Mm. De har ju alla de här betalningsnätverken som måste använda. Så de är ju...
Monopol, oligopol.
Ett oligopol, ja, men de är ju... Alltså järnvägarna som alla tågen kör på då i betalningarna. Oh. Ja, det är referens till typ 1800-talet. Mm. De byggde mycket järnvägar i USA då. Så sådana bolag tycker jag om. Och det är sådana jag ska prata om idag.
Intressant. Och vilka är dessa bolag då? Ja, du kan börja med.
Vi kan ta en åt gången.
Mm.
Första bolaget tänkte jag snacka om Kambi. Mm. Har du hört talas om det?
Ja. Det är väl spel på nätet. De är inte operatörer. För nej. Det pratade vi lite om innan. Jag har ju inte jättebra koll på de här bolagen som du har tagit med nu. Mm. Men för jag vet att Kindred är operatörer.
Mm, exempelvis Kindred, de har ju Unibet.
Precis. Och vad gör Kambi då?
Kambi är en så kallad sportbokleverantör.
Och vad innebär det?
Så det de gör är helt enkelt att de levererar en tjänst till de här operatörerna i form av att de sätter oddsen och sköter risken och back-end till de olika operatörerna då. Däribland är Kindred då en kund till Kambi. Så de köper ju in en produkt då från Kambi helt enkelt. Okay. Som de sedan använder in mot sina kunder i form av folk som vill spela på.
Så de har flera kunder då som operatörerna är kunderna till Kambi?
Ja, exakt. Alltså, det är det som är fördelen med Kambi, att de har ju flertals, alltså många operatörer.
Lite diversifiering då?
Ja, de... jag vet inte exakt hur många de har, men de är över 10 liksom. Mm. Olika kasinon, speciellt i USA då. Som är deras... det är deras lilla guldägg just nu kan man säga i form av USA. De har varit stora i Europa innan, men nu sedan 2018 tror jag så avreglerades online sportsbetting i USA. Så då har de börjat teckna kunder där och börjat ta marknadsandelar.
Så det är själva tillväxt... landet som man ska växa
i. USA är tillväxtlandet och det är där alla har fokus på egentligen i Kambi case.
För att Kindred också hade det. De också
har mycket mindre andel av intäkterna från USA, men det är där fokus ligger på också. Mm.
Men hur ser konkurrensen ut då? Hittar du några konkurrensfördelar med Kambi gentemot konkurrenterna? Eller?
Ja, det är ju lite en av det man ska förstå med Kambi är att de har ju en backend då. Som är alltså det bakre ramverket i den här sportsbettingbranschen. Mm. De sätter odds. De tar in data från olika oddsättare. Jag tror de har 250 traders som sätter odds. Och det de använder är att de har så mycket data. De satsar ju allting på bara den här på sportsboken. Mm. Så de får ju skalfördelar genom... De får skalfördelar genom att få in mer och mer data. Och det kan göra så att man förbättrar oddsättningen. Ja, och sånt kan ju vara ganska farligt ifall man sätter fel odds på en match exempelvis.
Så där kommer liksom lite nätverkseffekter in. Ju mer data du får, desto bättre blir produkten.
De har algoritmer också liksom för att förbättra sin produkt. Så ju mer de får, desto starkare blir de. Mm. Men konkurrensen egentligen är väl att din operatör växer sig så pass stor att de kanske vill köra in-house istället.
Okay.
Så de vill göra sin egen backend. Mm. Så nyligen exempelvis så har vi DraftKings, var ju deras stora operatör i USA. Och så nyligen så sa de att nu förvärvar vi en egen sportbok och kör in-house istället. Så då kan de få det lite billigare. Men samtidigt, det är en väldigt stor investering för att börja göra en egen sportbok. Mm. Och det är inte alla som har kapitalet eller tiden till att...
fixa algoritmerna och sånt också.
Ja, exempelvis. Men det är mycket forskning och utveckling, R&D, som de måste lägga då på att utveckla en egen sportbok. Och sen då det här med tiden då är att just nu så befinner sig USA, det exploderar i USA. Delstat efter delstat reglerar nu för att skaffa online sportsbetting. Mm. Delstaterna förstår att de måste ha in skatteintäkter. Mm. Och de kollar på andra delstater och ser att de börjar avreglera. Så många delstater gör det för att få in skattefinanser då, speciellt under corona. Så har folk vetat att vi måste få in pengar till kassan.
Men hur mycket av omsättningen kommer från USA? Har du någon siffra på, eller ungefär?
Ja, men det är ungefär hälften, det blir mer och mer.
Är mycket från Sverige?
40-50%. Inte så mycket från Sverige.
Nej.
Men Sverige är det... ganska liten marknad.
Mm. Ja. Men hur ser du på regleringar på lång sikt? Alltså i allmänt länderna runt om i världen?
Ja, det är det som är fördelen om hackare och spadarbolagen där, är att de tar ju inte den här regleringsrisken på samma sätt. Utan de levererar ju bara en produkt till sin kund. Det spelar ju absolut ingen roll hur regleringen ser ut på det sättet.
Okej. Okay. Så operatörerna har en större risk, ser du som?
Mm, exakt, ja. Och det är väl därför så det känns som mindre risk på det sättet i alla fall för Kambis del.
Mm.
En risk som man måste ta upp, nu snackar jag om risken, man måste ta upp är ju kontraktsrisken som du sa och konkurrensen. Vi säger ifall Kambi skulle tappa fler operatörer, de bygger egna sportböcker eller sånt, så tappar de en stor del av omsättningen.
Så det är också en risk?
Det är också en risk. Men ja, man får helt enkelt bevaka bolaget.
Ja, man får hålla koll
liksom. Och sen kan man ju säga så här att Kambis produkt är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Vi kan se 8-8. Ja, den är marknadsledande i USA. Jag tror deras IR-ledning sa att de hade 40% marknadsandelar.
Oj.
Mm. I Storbritannien så började ni 888 med egen sportbok. Och man kan ju se liksom på exempelvis Twitter att de har fått en del klagomål, för de har inte samma erbjudande.
Mm.
De har inte samma, liksom, Kambi har många olika, du kan kombinera odds med olika, liksom, vem tar nästa hörna liksom, och vilken spelare kommer lägga mål och exempelvis sådana saker. Okay. Så risken är ju då att vi ser att man utvecklar en egen sportbok, tappar Kambi. Du har en egen sportbok, men den är, sportboken är sämre.
Mm.
Grejen är att generellt sett så är inte de här sportsbettingfansen så kundlojala. Så tappar du för mycket funktioner så kommer du ju bli av med kunder till motståndaren. Liksom.
Precis. Så det finns lite konkurrens.
Mm.
Men hur växer marknaden för betting?
Ja, definitivt. Generellt sett har man ju varit mycket offline-betting, men nu då...
Ja, just det, det kommer en trend här.
Alltså det är ju, trenden är ju att man går från offline till online-betting.
Och nu med corona också, så antar jag att det...
Nu med corona så har det varit ännu mer online-betting.
Mm. Så det är liksom ändrat konsumtionsbeteende kanske, på sikt?
Ja, det får vi hoppas.
Så kan gynnas av, kan vi kanske gynnas av detta då?
Mm. Ja, det tror jag definitivt.
Mm. Ja, intressant.
Mm.
Vad är det för marginaler på produkterna?
Ja, det är det som var... Det som är intressanta då är ju att... deras OPEX, operating expenditures, och deras variabla kostnader. Den ökade i snitt med 10-15% per år. Och sen efter det så är det bara...
platt.
Ja. Så om de kan öka intäkterna med mer än så kommer de uppnå en bra skalbarhet. Liksom. De behöver, alltså de får ju sina odds en gång. Och sen så levererar man ut det till alla olika kunder. Det är samma odds liksom, till alla samma kunder. Så desto fler kunder kopplar på nätverket, desto högre skalbarhet får du. Mm. Och det var det som hände i Q4. Det var att de uppnådde den här skalbarheten, jag tror det var över 30% i EBIT-marginal.
Ja, och jäklar. Så det, ja, det är lönsamt.
Ja, det är lönsamt.
För aktien har ju gått hur bra som helst. Mm. Det känns det. Den har haft lite tufft där.
Under corona så var det så att man tänkte att nej, nu är det inga sporter alls.
Nej.
Så den var ju lågt värderat ett tag.
Men hur såg de kvartalen ut då, när det inte var någon sport alls? Omsatt de pengar
ändå? Det var kvartalet var inte så bra. Det var Q2. Men sedan det som har hänt är att sporterna har kört på ändå utan publik. Alltså, jag vet inte, människan älskar sport liksom.
Mm.
Alltså man köper sport ändå. Och det som är kul nu är att de kommande 18 månaderna så är det ju mycket sport på agendan. Alltså,
alla OS och sånt också.
OS, VM, fotbolls-EM, alltså allt möjligt.
Så det kanske blir en liksom här uppöppningseffekt då?
Det kan man se
vinnare.
Också.
Intressant.
Ja.
Men
jag kan snacka mer om det egentligen liksom, men vi kanske...
Ja, jag förstår, men vi kanske ska gå till nästa case. Det var jätteintressant case, verkligen. Välj vilket du vill ta, du har ju en del att välja.
Ja. Ska se, ett roligt bolag som vi HCM fick ynnesten att prata med i onsdags. Det var ju igår ju.
Ja, det var igår.
Ja, vi fick ynnesten att prata med Sellink.
Mm.
Som hade en bolagspresentation med oss. Och alltså, det bolaget verkar ju väldigt coolt, väldigt futuristiskt på sätt och vis.
För de håller typ en bioprinter, håller de på med?
De håller på med bioprinter, men de är mer än så också.
Okay.
De snackar om biokonvergens. Okay. Bioconvergence.
Kan du förklara det, eller är det för komplicerat?
Jo, alltså de har väldigt komplicerade produkter. Men det som de vill göra egentligen är ju att... alltså sammanväva teknik med medicin liksom.
Okay.
Och de använder ju medicinteknik för att få in intäkter som kan ställa ut i vissa sorters instrument, exempelvis hos forskare inom läkemedel och så vidare. Mm. Och sen så har de ofta en consumable. Alltså det vill säga exempelvis plastartiklar, eller det kan vara den här bioprinten, så det är biobläck. Så då måste ju den här forskaren använda det här biobläcket med din maskin då.
Mm.
Exempelvis. Och de problemen som de vill lösa är bland annat problemet med kroppsdelar, alltså med operationer, så krävs det ju ofta liksom nya kroppsdelar, som en ny lever exempelvis. Mm. Men det är många som dör idag, för det finns ju inte nog
med... Nej, det finns inte riktigt med lever eller vad man nu ska ha.
Ja, exakt. Hjärtan exempelvis. Ofta måste man ju transportera det långa sträckor. Jag minns exempelvis min farmor. Mm. Hon jobbade inom läkemedel på sjukhuset, och hon åkte ju liksom iväg till Tyskland exempelvis för att hämta ett hjärta. Typ, liksom, och sånt.
Ja,
liksom. Och så det är ett stort problem idag. Så de försöker ju artificiellt skapa nya kroppsdelar och sånt. Liksom. Det är väldigt coolt. Ja. Så det är en av problemet. Sen så, ett annat problem är ju att idag använder vi ju mycket djur för att testa, liksom, få indikationer på hur läkemedel ska fungera på människor. Men problemet är att djur är inte så lika mänsklig värld.
Och sen det här liksom hållbarhetsperspektivet också, att man inte vill tortera djur. Liksom.
Också. Mm. Han tog upp det, vi snackade med finanschefen Gusten, och han tog upp det, att etiskt, ja, liksom, det är klart det är ett stort problem, men det var ju mest det här för att...
Ja, jag förstår.
Ja. Det fungerar ju inte så bra helt enkelt. Det är inte så prediktivt som man tror. Och ett annat problem är också, som har att göra med det, är ju att jag tror på att 9 av 10 kliniska studier det misslyckas på grund av sådana problem som vi tog upp där.
Mm.
Att dels är det kostsamt, och dels tar det väldigt lång tid. Så det är sådana problem som de vill lösa.
Ja, jäkligt intressant alltså. Detta har jag faktiskt inte koll på. Jag har talat om Selling, för de är ju från Göteborg.
Han
gick på Handels, han som är vd.
Han gick på Handels faktiskt, det är lite kul. Han var ju med i HCM tidigare också. Så man kan ju se liksom, det är kul när man kan se olika
människor som utvecklas
från Handels liksom. Men det som är intressant med Selling är, de kör mycket organisk tillväxt, men även förvärvstillväxt.
Ja, de förvärvade ett bolag nyligen, va?
De förvärvar bolag konstant
lite grann. Ja, de kanske är en sån serieförvärvare lite grann.
Så det de gör är att min take senast är att jag förstår nästan att de är lite som ett embracer inom liksom medicin.
Okay.
Så de förvärvar liksom bolag och...
Försöker bygga en bra produktportfölj.
Ja, bygger en bra produktportfölj och får in dem i hela koncernen. Liksom. Mm. Han pratar om det, att många sådana här typer av bolag har oftast typ så här forskare som vd-are. Liksom. De är inte så kommersiella på det sättet. Så de kommer in och väldigt entreprenörsdriven agenda och printa in den här företagskulturen i dotterbolagen då. Mm. Väldigt intressant. Och sen så får jag även, han var väldigt noga med att de får ju även aktier då i Selling.
Mm.
De betalar alltid delvis med aktier.
Incitament.
Så du ger ju ett incitament för dem för att fortsätta liksom och öka,
ja, det gillar jag.
Öka intäkterna och så. Och det som gör också som var intressant var ju hur de lyckades kombinera olika produktportföljerna. Att de lyckades och använda, men den här bioprintingbläcket kanske kan användas på det här sättet i det här bolaget. Och så försöker de få korsförsäljning också.
Så lite synergier där kanske också?
Synergier, exakt. De försöker verkligen få det. Och exempelvis, de har ju tagit en del tyska bolag och investerat i dem.
Mm.
Så de har ju stor verksamhet i USA då, Selling, så de har ju kunnat ta det, internationalisera det och ta med det till USA och sälja det där.
Mm.
Så det är ett coolt bolag. De är väldigt entreprenörsdrivna. De är unga också.
Ja, han är typ 30 kanske, eller något sånt där.
Ja, de är unga. Han var ju 92, tror jag han pratade med. Alltså, och det som är intressant är att värderingen är hög såklart. Alltså,
ja,
de växer ju...
De växer så kraftigt så det kanske är acceptabelt.
80% eller någonting. Alltså höga siffror liksom. Mm. Deras mål är att växa 35%.
Men går de med vinst liksom? Så själva...
Alltså grejen är att de investerar mycket. De lägger mycket pengar på forskning och utveckling.
Mm. Ja, men, klart,
men de har positiv EBITDA-marginal. Mm. Så, och de kommer antagligen ha hög skalbarhet. Och
det känns
som det. De här consumables, consumables är ju 90% bruttomarginal. Mm.
Precis.
Men i alla fall, och det som var så intressant var ju hur han sa att de är så unga. Och det här är deras livsverk typ.
Ja.
Alltså han sa så här, eller vårat problem med bolaget egentligen var ju komplexiteten i produkterna och värderingen. Han sa att visst, det är komplexa produkter liksom på produktnivå, alltså långt ner. Men om du ser det mer, du får se det bredare perspektivet, du behöver inte kunna det på produktnivå så sätt, men ser det liksom på affärsmodellen, ser liksom ur andra perspektiv. Och sen då värderingen, de har typ 20 gånger sales.
Ja,
men samtidigt så har de aldrig varit billiga liksom.
Nej.
Deras lägsta värdering var typ så här 15 gånger liksom.
Okej. Så det är liksom historiskt snittet är inte så jäkla mycket högre.
Nej, de är inte så långt ifrån det. Och sedan så sa han så här, hur ska du värdera tillväxt i 10, 20 eller 30 år?
Nej, det går inte.
Alltså han snackar, vet, många bolag snackar 5 år liksom.
Mm.
De ser alltså långsiktigt på detta. Och det var intressant också, han tog upp ett bolag som förvärvades typ 2018 för typ 7 gånger sales.
Mm.
Det hade 1 gånger sales idag.
Mm.
Alltså så de kommer in, kommersialiserar liksom och får igång tillväxten på bolagen, och då kommer ju deras värderingsmetoder ner.
Mm.
Så ja, det är intressant bolag.
Ja, alltså. Intressant bolag. Ja, jag har inte haft så bra koll på detta, men jag har följt lite vid sidan. Men det var ett kul case.
Mm, ABG tog upp det nyligen på bevakning, vet jag. Ja, de estimerade en EBITDA-marginal av 40%.
Okay.
Inte i år då såklart, men ett tag liksom. Ja. Jag minns inte riktigt då det var.
Intressant. Ja, men det är ganska höga marginaler. Det kan nog bli ganska...
Ja, det kan nog bli bra.
Det kan bli riktigt bra. Ja, men intressant.
Mm.
Ska vi ta ett till?
Ja, vi river av.
Vi rider... Ja, precis.
Mm. Ett bolag vi kan ta är ju Naked Wines.
Det har jag aldrig talat om faktiskt.
Nej, det är lite...
Vart kan du handla detta?
De kommer inte upp av Avanza, okay. Om man säger så.
Nej.
Utan de handlas på AIM-listan i London.
Okej. Okay.
Och de är värderade typ 5 miljarder kronor, blir det typ något sånt, alltså ett litet bolag. Just det, jag kan säga också att jag tycker om små bolag generellt sett, för att de har oftast inte så stor analystäckning.
Nej.
Sen är det inte så många fonder som investerar i det. Så det är ju en fördel man kan ha som privatinvesterare, man kan investera i mindre bolag. Sen kanske inte 50 miljoner kronor är det så bra.
Nej.
För små liksom.
Nej, precis. Men svårt med likviditeten
man kan,
också.
Ja, exakt, man kan ha fördelar av att investera i småbolag om man har läst sig in då.
Mm.
Men Naked Wines, de är väldigt intressanta faktiskt. De är D2C inom vin.
Okej.
Okay. Ja, så det är liksom en vinleverantör till konsumenter.
Aha.
Eller de vindistributör, okay. Kan man säga dem.
Okay.
Och de grundades i Storbritannien. Men har börjat och investera och skala i andra delar av världen då. Framförallt i USA, som är en väldigt stor marknad för just vin då. Och det de gör egentligen är att de har en e-handels hemsida för vin. Och det är ju, som du kanske vet, fått skjuts under corona.
Ja, verkligen. Och herregud, de måste ju
de växte faktiskt ganska bra innan corona. De växte typ 15-20% innan corona.
Mm.
Under corona har det varit liksom upp mot 100 åt det hållet liksom.
Oj.
Såklart. Men det de gör är ju att de tillhandahåller en plattform då där konsumenter lätt kan handla vin och få hem, som är väldigt nischade just mot vin, framförallt rödvin.
Ja, det är gott.
Ja, så det är kul också. Det är kul också att investera i någonting man har lite intresse i. Jag tycker om vin också, så det är kul att ha någonting som man tycker är intressant.
Ja, men jag håller med.
Men det de gör egentligen är att de har en vinplattform. De försöker få in kunder som angels, kallar de dem.
Okej, okay. Och vad innebär det då?
Så det är som en form av wine as a service, kan man göra.
Aha,
det.
Jaha, det är lite svarsbolag det.
Ja, nästan i princip. Så det de gör är att kunder, de lägger in, jag tror i USA tror jag det är $40 i månaden.
Ha.
Och sen så i Storbritannien så är det $20 i månaden. Så då får du liksom ett commitment, ett åtagande från kunden att de ska ju liksom använda pengarna som de lägger in. Och det som är bra då är att med de här pengarna som de tar in i förskott, så kan Naked Wines finansiera vingårdar.
Aha.
Ja, så det är inte bara så att de distribuerar vin från vilken vingård som helst.
Nej.
Utan de arbetar väldigt nära med vingårdarna.
Aha.
Ett av problemen i vinindustrin är att vinmakaren måste lägga mycket tid på annat än just att skapa vinet. Alltså tänk dig, du måste ju tappa upp all vin i flaskor. Man måste köpa in flaskor och korkar. Man måste förvara vinet. Och en stor sak också är försäljning av vinet. Mm. Så de lägger mycket tid på att gå till restauranger. Prata med andra distributörer för att sälja sitt vin. De lägger mycket tid på annat som inte de vill. Liksom. Tänk dig om du skulle vara en vinmakare. Mm. Vad hade du egentligen velat lägga tid på?
Mm.
Att du odlar druvorna och
kom
på nya recept och så vidare. Ja. Så de sammankopplar liksom vinmakare med vinkonsumenter.
Ja.
Genom att de säger att vi tar liksom en hel last med din... Vi tar en hel...
Och fixar resten liksom.
De fixar allt liksom, i princip. Och det blir liksom en win-win både för konsumenterna och för vinproducenten.
Aha.
Och det som också är intressant är att på grund av detta så kan de ta ett billigare pris för likvärdigt eller bättre vin. För mycket av kostnaderna hos vinproducenten är just de här sakerna som jag nämnde. Med marknadsföring och så vidare. Så man kan kapa priset för vinkonsumenten. Men samtidigt kan de också få mer pengar till vinproducenten.
Mm.
Så det är en win-win både för konsumenten och producenten. Så det tycker jag är väldigt coolt.
Oh, jäkligt intressant bolag. Aldrig hört talas om. Nej. Det är inte så konstigt kanske.
Nej, exakt,
men hur ser lönsamheten ut då? Är det några höga marginaler? Eller?
Mm. Det är intressant. Det är i princip ett e-handelsbolag. Så man får ju peer det mot andra.
Mm. Och hur handlas det mot peers då?
Alltså, peers och peers. Jag hade ju jämfört det med ett e-handelsbolag. Tänk dig typ Boozt exempelvis. Ja. Boozt har ju en generisk produkt, liksom kläder och sånt. Och då får du marginaler på 5-10%. Mm. Liksom. De här i en steady state, alltså i framtiden då, när de vill, kanske kan få 15-20% i marginaler, fattar jag det som.
Mm.
Men i dagsläget så är det så här att de har så pass bra marknadsföring. Så för varje krona de lägger på marknadsföring så kan de få 4 kronor tillbaka.
Mm. Return on investment. Kanske.
Return on investment. Alltså det finns ett begrepp som kallas LTV genom CAC.
Okay.
Så det är lifetime value genom customer acquisition cost.
Okay.
Så de vill inte gå med vinst idag för de ser ju att vi kan investera mer pengar för att få in mer kunder som ger framtida värden sen.
Precis, och satsa mer på tillväxt och lönsamhet.
Ja, exakt. Ja. Så det är ett superintressant bolag. Stora inom USA. Konkurrensfördelar är ju att i USA då, de är framförallt verksamma i att de har ett speciellt politiskt system där de har delat upp så här distributör, vinmakare och leverantör, tror jag, något sånt liksom. Och de i USA de registrerade som en vinmakare liksom. Så de har lyckats, de kopp inte nog med att de är snälla mot vinproducenterna, så kopplar de ju även bort liksom en del av det här flosklet liksom.
Mm.
Alltså, och kan leverera direkt till kunderna. Mm. Så det är ju, ja, de är duktiga som tusan.
Ja,
och sedan måste jag lägga till också. Man märker, alltså det här bolaget var ett av bolag som jag verkligen märkte att företag, det är inte bara siffror på en skärm liksom.
Nej.
Alltså företag är människor bakom. Ja. Det märkte jag verkligen, jag har sett många videor liksom och de älskar vin alltså.
Ja.
Det är hög passion. Man märker att det ligger i deras blod. Liksom.
Bra entreprenörskap,
ja,
och bra företagskultur.
Exakt, och det tror jag verkligen.
Det tror jag också viktigt.
Det är också något jag kan tillägga. Det är en sån kvalitativ aspekt som många ofta glömmer med när man ska kolla ett bolag. Liksom. Hur är vdn? Hur är ledningen? Alltså, vad har de för värderingar och så vidare?
Mm.
Så det har jag märkt med det bolaget. De älskar vin. Och
ja, men intressant. Men hur ser värderingen ut då? Är det hög värdering?
Nej, jag tycker inte att det är det. Men det jag kan också tillägga att det är, och det är en av både fördelar och nackdelar. De handlas på en liten lista i London, AIM-listan.
Mm.
Tänk dig typ First North, fast i London.
Okej, okay, så ännu mindre ska man alltså.
Ja, så det är nog ganska svårt att få tag i liksom, och det är inte så hög omsättning av aktierna.
Och det är inte fonder, säkert inte de köper det heller.
Nej, jag har inte exakt koll på fond eller på ägarlistan, men det är inte mycket fonder och sånt i den.
Har du aktier?
Jag har aktier i det. Men så exempelvis om du ska köpa från Sverige måste du ringa Intravanza och köpa lite courtage och så också.
Mm.
Så det är lite inträdesbarriärer för att bara köpa aktien. Sen så tror jag det är ganska oupptäckt också.
Mm.
Jag vet några på Twitter som äger också. Det är väldigt fint alltså. Värderingen, jag tror det är price sales 2.
Ja, det är inte så jäkla
högt. 2,5 kanske.
Och hur mycket växer de då? Du sa 100% har de växt, men det är kanske inte man ska ta jämförelsesiffran. Det är lite konstigt.
Coronadopat liksom. Alltså, jag har räknat med liksom 15% tillväxt. Mm. Du kan, sedan så tror jag ju att det varit en inflektionspunkt i nu efter corona, liksom, att fler är villiga att shoppa online.
Mm.
Mm, men ja, jag ska vara konservativ. Liksom,
ja, vi får se vad som händer.
Ja, vi får se vad som händer. Men ja, det är fint bolag.
Ja, som är jätteintressanta bolag, verkligen. Jag har aldrig talat så många av de här eller i alla fall två bolagen. Nej. En ett av bolagen har inte talat så.
Nej.
Så Naked Wines, jätteintressant bolag.
Mm. Ja,
men om du får välja din favoritaktie då? Vilken är din favoritaktie du skulle...
Oj, svårt att säga. Men ja, det är lite likt Kambi, men det är Evolution.
Ja, det är Evolution.
Ja, det är ett superpopulärt bolag. Och, men det är inte populärt utan anledning liksom.
Nej.
De är liknande, jag vet inte om alla vet om vilka det är, men det är ganska världskänt bolag.
Mm.
Det är liknande bolag till Kambi, de är, men istället för att vara leverantör inom sportbok så är de leverantör inom kasino. Ja. Så de har ju live-kasino-lösningar framförallt.
Ja, och de växer kraftigt.
De växer kraftigt, de har medvind i USA, framförallt Asien.
Mm.
Framförallt i Asien, där de fortfarande en liten spelare. Och det som är så kul är att fastän de, vad vi värderar till nu, 250 miljarder kronor liksom.
Oj.
Så har de mycket kvar att växa i Asien. Och jag minns när vdn, han blev intervjuad i innan han nådde 100 miljarder, så sa han att vi kan dubblas flera gånger om. Så det, ja, det är kul bolag. Jag kan kanske inte prata om det just nu, men...
Ja, men lite grann kan vi snacka om det. Lite till.
Okej, visst. Okej, visst.
Vad är det som gör att de är så fantastiskt bra som är min favoritaktie? Är det, har de sådana stora inträdesbarriärer?
Alltså, skalbarheten i deras affärsmodell är helt absurd. Alltså. Det som man kan säga, tänk dig innan corona, ett vanligt kasino Cosmopol. Du har en person som dealar liksom till sex personer. Som, du krypierar åt sex personer. Och du får en viss intäkt. Liksom. Evolution, du kan ha 500 personer på ett bord. Alltså, skalbarheten där är så mycket större.
Mm.
Och det som jag tycker är väldigt kul också är deras innovationsförmåga.
Okay.
Det är Todd Haushalter, ett svårt namn. Men han är deras produktchef där och han är helt fantastisk. De kommer på med nya spelkoncept hela tiden. Och de bryter ner lite barriären mellan kasino och underhållning. Typ deras populära spel Crazy Time heter det. Ja. Det slog nyligen 10 000 samtida spelare. Så det är superpopulärt och det ska bli kul att se vad de kan producera för mer spel.
Ja, men intressant.
De förvärvade nyligen NetEnt.
Mm. Ja, just det gjorde de.
Som är verksamma i
somras, va?
Ja, andra halvåret 2020. Och då kom de in inom slots. Så nu ska de köra någon form av live casino slots grej liksom.
Ja.
Jag tycker det blir superintressant att se vad de kan göra.
Så det finns lite
med det konceptet.
Mm. Intressant.
Mm.
Ja, men det var jätteintressant att höra om Evolution.
Ja.
Men vi har inte hur mycket tid i världen. Jag har jättekul att lyssna i flera timmar till, men jag tror
jag kan
kanske lite för långt. Ja, verkligen. Men om vi ska göra en liten avslutning då.
Mm.
Vad tror du om börsåret 2021? Vad tror du vi slutar på i slutet av året?
Oj. Det är jättesvårt att säga. Vad är börsen upp nu? 18%?
Ja, OMXS har gått ut som helst.
OMXS30 är världens näst bäst presterande index.
Ja,
alltså, go Sverige!
Ja, verkligen.
Det är så. Nej, men Sverige, OMX är mycket verkstadsbolag och
cykliskt
och banker exempelvis. Så de, många, jag tror många har sett det som att stigande räntor, ja, då ska OMX upp liksom. Men det finns nog mycket att bevisa. Man visar bolag nu som...
Ja, de måste ju växa också.
Ja, de måste ju prestera liksom. Man kan inte bara få högre värderingar.
Nej.
Så jag kan inte säga. Det kanske... Men jag tror inte det kan... Jag tror inte det går så mycket mer.
Nej.
Men kanske upp 20% i år, gissar jag.
Ja, totalt.
Så andra kvartalets... Alltså andra rapportperioden. Den kommer vara intressant att se hur de kommer prestera.
Mm. Så det kanske blir... En liten mista kanske, eller måste leva upp sina värderingar.
Ja, de måste göra det. Ja, de är mycket press på sig i alla fall. Mm. Så får vi se vad de gör. Vad tror du?
Jag håller med faktiskt, jag vet inte. Men...
Vad sa du i början på året? Du sa typ 10% eller?
Ja, jag trodde liksom en vanlig 8-10% liksom. Ja,
nu har det gått nu har det tre månader.
Ja, det är redan upp 18.
18% liksom. Ja,
så det är ju lite läskigt. Man blir lite höjdrädd, blir jag.
Ja, men sen en sak som man kan säga att mycket av det, alltså index och sånt, det är mest brus.
Mm.
Alltså fokusera på ditt bolag istället.
Ja, faktiskt.
Det är ju det som är det viktigaste. Mm. Det spelar ingen egentligen roll hur index går.
Nej.
Sedan så är ju alla aktier oftast korrelerade med index på sätt och vis.
Ja, du får alltid den här marknadsrisken liksom, att ifall börsen går ner så kommer förmodligen ditt bolag gå ner.
Exakt, ja. Så det är ju den, men fokusera på att hitta bra bolag.
Ja, då ska du inte kunna oroa dig heller liksom.
Nej.
Den vanlig fast det ser för jävligt ut i marknaden. Man vet ju aldrig kommer en sån här krasch som 2008 eller 2000.
Buffett säger det, Warren Buffett, han kände investerare, han säger det, att man ska kunna äga ett bolag utanför börsen.
Mm.
Känner att du kan äga det här bolaget utan börsen i 5 år utan att ens kolla på det, då är det ett bra bolag.
Då är det rätt.
Mm.
Jag håller med dig. Det säger mycket visdomar här då.
Nej, jag plockar upp lite då och då.
Ja, det är bra. Det var jättekul att ha det här.
Ja, det var kul att
komma tillbaka
alltså.
Någon gång.
Ja, det var jättekul.
Det var riktigt intressanta case och ja, kul att veta vad vi får vita aktier och så vidare.
Ja, disclaimer, så äger jag ju Kambi och Evolution. Inte Zedlink äger jag inte.
Nej.
HCM köpte dock nyligen.
Ja. Ja, jätteintressant.
Ja, kul tack så här. Mycket.
Ja. Och nu är det dags för UAs event i veckan. Om vi har så lite event här nu som vi ska ta upp.
Jaha, vad kul.
Så på tisdagen den 13 april, alltså imorgon, för den släpps på i måndag.
Mm.
Så är det digital företagsträff med Industrivärden.
Ha.
Det gamla anrika investmentbolaget.
De är ju superduktiga på att investera.
Ja, verkligen. De har SCT och Volvo och alla de här.
Mm.
Webinar klockan 18.00. Och sen på onsdag 14 april så är aktiefåtöljen med Hans Wallenstam. Så de intervjuar han, Hans Wallenstam.
Ja, Wallenstam alltså.
Och han är ju vd på fastighetsbolaget Wallenstam här i Göteborg.
De investerade ju i Klarna nyligen.
Ja, just det.
Mm. Väldigt intressant.
Och han har Tesla-aktier också, läste jag någonting.
Nej, har de det?
Ja, jag tror det.
Nej, det har jag visst inte.
Nej. Alltså inte Wallenstam utan Hans Wallenstam tror jag det var.
Jaha, okej. Okay. Mm. Okay, jag tänkte det.
Ja. Sen var det, detta är ett webbinar då klockan 18.00.
Mm.
Så det var väl allt för det här avsnittet.
Ja.
Tack så, återigen, tack så jättemycket för
tack,
att du
var här.
Tack,
jag fick vara här.
Verkligen, du får komma tillbaka.
Mm. Mm. Jag kan tillägga det att HCM ska snart anställa fler. Mm. Som nu pluggar på Handels eller Chalmers också i Göteborg. Så är ni välkomna att söka upp oss och skicka in en ansökan.
Snyggt.
Mm.
Jättebra. Ja, ha det bra Tim.
Ja, tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.